Borde vi vara oroliga över barnfattigdom i Finland?
Ja, det borde vi vara. För det handlar inte bara om ett individuellt problem, utan det är ett socialt problem som har strukturella drag. Det är ett problem som drabbar allt för många familjer och som nog också återspeglas på ett sådant här mer generellt plan i samhället. Och därför krävs det nog genuin politisk vilja om vi tänker på något sätt framgångsrikt hantera den här problematiken.
Välkomna till podden Forskarsamtal, som den här gången har temat barnfattigdom. Mitt namn är Jenny Stenberg-Sirén och med mig i studion har jag professor Helena Blomberg-Kroll och doktorand Krista Järvinen, som båda jobbar inom ämnet socialt arbete här vid Sossocom. Och ni är forskare i barnfattigdom. Välkomna.
Tack, hej.
Hej. Man kan väl ändå säga att Finland är ett välfärdssamhälle. Vi har mycket fokus på barnens bästa. Vi har ett fint rådgivningssystem, rätt till subjektiv dagvård, avgiftsfri grundskola och ändå ett ganska bra hälsovårdssystem. Är det ändå faktiskt så att vi har barnfattigdom i Finland? Helena?
Jo, det har vi ju. Jag tänker på att enligt den vanligaste definitionen när det gäller barnfattigdom, vi kommer att komma till de här definitionerna också, men att det där, enligt den så har vi för tillfälle ungefär 120 000 barn som växer upp i familjer där det råder så att säga fattigdom, barnfattigdom. Och det är ju ganska mycket, det är ungefär 12% av barnen i vårt samhälle, över var tionde barn som växer upp under sådana förhållanden. Inte nödvändigtvis hela sin barndom, men att en del av den, och för vissa barn så är liksom så att säga det här med att växa upp i fattigdom ett sådant här konstant fenomen. Det följer genom hela barndomen, ända från spädbarnsåldern tills man blir vuxen. Och det jag tycker att det är oroväckande när det gäller barnfattigdom är ju också den här utvecklingstrenden. Att det där när jag själv studerar så berättar man om den här framgångssagan i de här nordiska länderna. Att barnfattigdomen var så låg att det var ungefär bara 4% av barnen i till exempel Finland och de övriga nordiska länderna som växte upp i sådana här fattiga barnfamiljer. Och nu är vi då uppe i 12% och den här utvecklingen började där kring ungefär för 20 år sedan. Och då så att säga blev den här procentuella siffran att fattigdomen är högre bland barnfamiljer än vad den är bland befolkningen så där generellt. Och det var liksom på något sätt en brytpunkt där 2002 eller 2003 på något sätt. Så att, och efter det så har barnfattigdomen varit på en högre nivå än vad den är för liksom befolkningen så att säga i medeltal. Och det är liksom den här trenden också att vi lyckas inte få ner så att säga de här barnfattigdomssiffrorna. Så det finns mycket liksom att det där fundera kring. Det är klart att det kommer ofta sådana argument att ja, men att barn i andra länder och så vidare. Och det är sant att det är helt klart att situationen för barn och barnfamiljer är ju inte i en internationell jämförelse nu ser så pjåkig ut. Men att det där, den parallellen haltar lite ibland också. Att för de barn som växer upp i fattigdom här i Finland så tröstar det väldigt lite att veta att det så att säga finns problem och det där missförhållande i andra länder också. Och det där, det är ju inte bara en fråga med sån här teknisk definition att vem är nu fattig och så vidare, utan vi vet oberoende vad vi kallar det så vet vi att små inkomster, knaper, ekonomi, vad man nu vill använda för begrepp så det där, det har enormt mycket negativa konsekvenser för familjen, för barnen i ett nuläge och i ett framtidsperspektiv. Och det här kommer vi säkert att återkomma till, inte sant Krista? Ja. Att det där. Så att, visst är det ett reellt problem.
Du nämnde att det har skett en förändring de senaste 20 åren. Det började där vid 2002-2003. Hände det någonting speciellt då?
No, det finns säkert ganska många förklaringar, men att den här trenden har ju varit att det där, den socialpolitik, det socialskydd som ska skydda de befolkningsgrupper som har det ekonomiskt sett svårast. Så de här olika typerna av familjepolitiska förmåner och andra typer av socialskyddsförmåner De har tappat sitt realvärde medan då liksom löneutvecklingen och det där förmögenhetsutvecklingen och så vidare för de i vårt samhälle som har liksom, så att säga, stadiga jobb och en bättre position och säkrare position på arbetsmarknaden till exempel. Den utvecklingen har på något sätt varit mer gynnsam för de som så att säga är i bra lönearbete, medan sen vissa grupper i vårt samhälle där har liksom bidrag och annat inte liksom justerats i enlighet med löneutvecklingen och prisutvecklingen och sånt här. Att man har inte satsat helt enkelt lika mycket på det där förmåner som barnfamiljer kan så att säga dra nytta av och behöva. Det är nu en förklaring. Men att det där, sen finns det ju andra förklaringar också som kanske har att göra med att vad man prioriterar då inom politiken och prisutvecklingen, det kan vi kanske också återkomma till, men att det där, det verkar liksom ganska mycket extra bekymmersamt för barnfamiljer nu med dålig ekonomi, beror ju på att det där till exempel matvaror och bränsle och sånt här, liksom det har blivit mycket dyrare att leva, och man har små ekonomiska marginaler redan sedan tidigare, så det där, då drabbar det så att säga familjer med små inkomster extra mycket.
Mm. Så de fattigare har relativt sett blivit ännu fattigare. Mm. Men om vi talar om en mer så internationell skala, så måste ju väl ändå Finland ha det ganska bra, eller vad säger du, Krista?
Ja, som Helena redan var inne på, så att det är ju nog ett faktum att vi har det ju på det sättet relativt liksom bra ställt här. Men jag tycker att för att nu knyta an till det som Helena sa, så jag tänker själv på ett sånt här ganska konkret exempel som jag tycker ganska bra illustrera den här situationen hos oss jämfört kanske också med andra länder, så är den här UNICEFs ganska färska barnfattigdomsrapport där Finland landar på plats nummer 14. Och visserligen, om man nu jämför med många andra länder, så är det ju ganska bra. Med den här rapporten hade man då jämfört ungefär 40 länder inom EU och OECD. Och i den här rapporten tar man också upp att Finland visserligen och placerar sig jättebra när man tittar på den här liksom andelen fattiga barn. Jag tror vi var liksom nummer 3 bland de här länderna där. Men sen den här helhetsplaceringen sjunker när man börjar just titta på de här liksom, har det skett några förändringar i den här själva fattigdomsgraden? Och här hade man då liksom jämfört länder under en period från 2012 till 2021. Och där tittar man just att det har inte de facto skett några hemskt stora förändringar. Och det är ju det som är oroväckande. Vi har sådär lite på 10% ungefär de här barnen då som växer upp i fattiga förhållanden, fattiga familjer. Och om det inte sker några förändringar, så då vi har ju en sån här status quo då där. Det händer ingenting.
Så för att förtydliga, de som är högst på listan har det bäst och de som är lägst på listan har det sämst, och vi placerar oss då på nivå 14.
Ja, man tittar på olika faktorer och olika aspekter, och på den där själva andelen barn, så där placerar vi oss ganska bra. Men när man sen tittar på de här förändringarna, så när det inte sker några förändringar, så då kan man ju vara lite oroad nu att hur ska det här se ut i framtiden. Också hos oss här i Finland, fast vi då har det bra ställt om man jämför i ett sådant globalt perspektiv då.
Hur ser då barnfattigdomen ut i Finland jämfört med i andra länder? Skiljer den sig på något sätt?
För att nu igen kanske börja med det globala perspektivet, så kan man väl säkert då säga att de flesta är säkert ens om att vi har inte en sån här extrem massfattigdom som man ser på vissa håll i världen, kanske då i Afrika, vissa delar av Mellanöstern och Asien, Latinamerika, där man då kanske, det kanske som man ofta tänker på som så kallad riktig fattigdom, det vill säga det här, man har inte tillgång på rent vatten, man har inte tillgång till mat, man har inte tillgång kanske till mediciner, sjukvård, utbildning, liksom ett tryggt hem på det sättet att man ska bo någonstans. Visst, sån extrem massfattigdom har vi inte här i Finland, och man tänker just på Europa och Norden, så har vi ändå ganska bra ställt här i Norden. Men sen finns det ju vissa liksom universella drag i fattigdomen nu, som sen säkert de flesta som befinner sig i en sån situation kan liksom dela. Vissa kanske gemensamma känslor också. Det är ju sen också, som vi säkert går också mer in på här, att det är också svårt att definiera vem som är fattig. Det beror mycket på vem som definierar också. Och sen också sådana liksom subjektiva upplevelser, och mycket med känslor handlar det ju om.
Finns det då någon sån här generella definitioner att om familjen får en viss inkomstnivå, att man under den, så då är man fattig? Vad är den definitionen?
I Finland så talar man ju kanske då mera i Europa och Norden om den här relativa fattigdomen, som vi då har, att vi inte har den här andra mer extrema varianter. Men med det här relativa fattigdom så menar man då det att man tittar ofta på sådana genomsnittsinkomster i länder. Och för Finlands del så innebär det då det att ett hushåll klassas alltså som fattigt om de här nettoinkomsterna utgör då max 60% av medianinkomsten för liksom motsvarande hushåll i befolkningen. Och man har nu satt en sån gräns i vissa länder med den där gränsen vid 50% till exempel. Men det är ett sätt att definiera.
Ja, jag tänker precis så där som Krista redan tog upp, så det här med att definiera fattigdom i barnfamiljer, det vanligaste sättet är ju den här medianinkomsten av den disponibla inkomsten i ett hushåll. Men att det som är ganska klart när det gäller just att definiera så att säga fattigdom är ju att det är en väldigt politiserad fråga. Ändå tycker jag överhuvudtaget inte att man ska använda sig av begreppet fattigdom, därför att det där det kan också uppfattas som ganska stigmatiserande, och speciellt om man talar om fattiga. Och det där, det finns liksom alla möjliga också andra begrepp som används, till exempel just försörjningsproblem eller familjer med ekonomiska svårigheter och så vidare. Och det där tycker jag själv som forskare är en liksom ganska svår fråga, att inte bidra till en stigmatisering av människor som har ekonomiska problem och har barn. Men att sen samtidigt om vi inte pratar explicit om fattigdom, så kan det hända att liksom det här problemets allvar inte alltid öppnar sig för andra. Därför att det låter kanske inte så att säga så farligt att säga att ja, de som har lite ekonomiska problem eller mindre inkomster eller något sånt här. Så att, men att det är en svår fråga det här, att vilka begrepp man ska använda så att samtidigt liksom inte stigmatisera, men att ändå illustrera att det är fråga om ett riktigt problem. Sen när det gäller den här relativa fattigdomen så, och den definitionen, så sen finns det ju också andra definitioner, och till och med i vissa nordiska länder som i Sverige så finns det åtminstone en diskussion om att det där att borde man prata om så att säga utkomststödsfattiga istället. Och det är liksom en sån här mera strikt, mera begränsande definition att vem som är fattig. Och då är det frågan om de hushåll där det finns barn och som uppbär utkomststöd, som ju då är en mycket lägre summa än till exempel medianinkomsten. Av det där vad inkomsterna i ett hushåll vanligtvis är. Och det där, det är ju också ett sätt att se på fattigdom, att de som är tvungna att ty sig till utkomststöd, så de är då fattiga. Och det där, då är ju marginalerna nog väldigt små egentligen där. Förstås det finns olika bostadsstöd och annat som man kan få till och så vidare. Och sen också, jag tror att Krista redan nämnde det, så kan man ju också tänka sig att det där, att tänk om man skulle låta kanske människor, barn eller föräldrar eller både och själva liksom på något sätt definiera via till exempel enkäter och sånt här, att om man upplever att man är fattig och har problem med att klara sig i sin vardagsekonomi, att man inte har råd med vissa så att säga mat, hobbyer och så vidare. Men att det där, den här definitionen som Krista tog upp, så den är nog på det sättet bra att liksom barn som så att säga hör till familjer enligt den här relativa fattigdomsgränsen, så till exempel där finns, att man har frågat barnen själva, så är det ungefär kring 70% som har sagt att de kan inte ägna sig åt sån hobbyverksamhet som de skulle önska, och det där en väldigt stor del också som har sagt att de kan inte delta i kompiskalas eller skolans aktiviteter eller det där, på något sätt känner sig mobbade, minst hälften av de här barnen som kommer från familjer med ekonomiska problem. Så att det där, det är liksom, det är väldigt komplext, och vi kanske återkommer till det här också, och vilka konsekvenser det finns och sånt här. Men att det där, jag tänker att ändå oberoende hur man definierar det, om det sen är utkomststödsfattigdom eller relativ fattigdom eller subjektiv fattigdom, om man frågar människor själva och sånt här, så finns det nog vissa sådana här teman, negativa konsekvenser som de här fattigdomsdefinitionerna alltid för med sig, och det kanske vi diskuterar om en liten stund.
Mm. Precis. Du nämnde utkomstrelaterad fattigdom, men är det inte också så att det finns låglönebranscher som gör att man, trots att man har ett jobb och får lön, att man ändå kanske inte når upp till den nivå som skulle krävas? ekonomiskt sett.
Så är det nog, ja.
Så det är ett ganska brett fenomen sist och slutligen som kan ha många olika former.
Så är det. Och det är kanske därför jag tänker att det finns liksom en del som på något sätt, till exempel bland politiska beslutsfattare, som tycker om den här utkomststödsfattigdomsdefinitionen, därför att då gör man den här gruppen så att säga ganska liten, betydligt mindre än om man skulle ta med också just sådana som har ekonomiska problem eller en så att säga ganska begränsad ekonomi just på grund av att man snutt jobbar och jobbar inom låglönebranscher och allt sånt här. Men att, det vet vi ju att det där liksom, beroende på vilken undersökning vi tittar på, så är det ju ungefär kring en tredjedel av dem som officiellt definieras att höra till fattiga hushåll där liksom någon i familjen åtminstone jobbar, eller den enda i familjen, om det är oftast fråga om ensamförsörjare liksom familjer, så det där, det är nog människor som jobbar, men att det där, det går ändå inte ihop.
Vet vi mera om de här grupperna som tillhör den här då utsatta gruppen? Vet jag inte vilket ord mera jag ska våga använda.
nej, men
Är det mycket ensamförsörjare? Jo. Kommer de från andra länder ursprungligen? Vet vi om dem?
No, om man för det första tänker på så här individuella riskfaktorer som hänger ihop med det, att man antingen då har en risk för att just hamna då där i den där fattigdomen eller befinner sig redan där, så nu är det ju till stor del, om man tittar liksom hushållen är sammansatta på det sättet att finns det två föräldrar, två vuxna som kanske då båda arbetar eller man på något sätt har enklare att få den där liksom vardagen och ekonomin att gå ihop, så nu underlättar det ju att nu vet vi att om där finns ensamstående föräldrar, så det är redan en risk. Och det är nu ett faktum, för att säkert alla som också jobbar och har barn vet att barn kostar en hel del. Och är du ensam där och ansvarar för allting, så det blir nog ganska liksom svårt, liksom helt enkelt redan ekonomiskt, men säkert man tänker på många andra aspekter också där i livet. Och sen vet vi ju nog också att det här med fattigdom, så nu är ju risken större att om du har flera barn. Det är ju en annan situation att om vi säger att du fast råkar vara dessutom ensam försörjare och så har du fyra barn jämfört med en familj där det finns kanske två vuxna och ett barn. Att det är nu redan en sån här grej som liksom inverkar där. Och sen finns det ju också forskning nu som visar till exempel med den här nu etniska bakgrunden då. Det finns inte så mycket kanske ännu gjort i Finland, men vi vet ju att människor som har någon sorts sån här invandrarbakgrund har ju svårare att etablera sig på arbetsmarknaderna och speciellt då gäller det kanske de här kvinnorna. Så där kommer det ju också den här liksom på något sätt igen, de här liksom kanske mer sådana ändå individuella faktorer till viss del, just att varifrån man kanske då kommer och inte, men att det hänger ju också sen ihop med så här strukturella just saker, just hur man lyckas etablera sig där på arbetsmarknaderna och vad för hinder finns där kanske då sen.
Vilka andra strukturella orsaker kan det finnas?
Krista tog ju upp liksom de här klassiska, tänker jag, förklaringarna att det där, om man tänker sig att varför finns det vissa grupper som har en större risk för det där att drabbas av det där fattigdomen. Jag menar den här, vårt samhälle på något sätt uppbyggt att det där regelbundet lönearbete, det skyddar bäst mot så att säga fattigdom. Och då de som har en svag arbetsmarknadsposition, antingen om det är i form av liksom snuttjobb eller någonting annat, eller som inte ens får in foten där på grund av väldigt många olika faktorer. Det kan ju vara att man har en utbildning som inte motsvarar liksom arbetsmarknadens behov. Det kan handla om diskriminering. Det kan handla om geografiska faktorer. Till exempel barnfattigdomen är vanligare i, ska vi säga, mera avfolkade och glesbygder där det verkligen inte finns så hemskt mycket jobb att ens söka och så vidare. Och så att det där arbetsmarknaden och dess mekanism och liksom den position man har där liksom i arbetsmarknaden är ju en stor sån här strukturell förklaring till att varför en del liksom så att säga skyddade från fattigdom och andra är mera utsatta. Sen har vi ju ett socialskyddssystem, en socialpolitik som borde skydda människor från sociala och ekonomiska risker och mot fattigdom. Och här finns det förstås vissa brister i det socialskyddssystem som vi har, som inte i alla situationer erbjuder tillräckligt, ska vi säga, på något sätt täckande socialskydd i olika risksituationer som till exempel arbetslöshet och sjukdom kan föra med sig. Och sen finns det ju de här, ska vi säga, de här exogena, de här yttre samhällsförändringarna och faktorerna som också kan leda till att skiljelinjer mellan liksom barnfamiljer som klarar sig bättre och sämre på något sätt fördjupas. Jag tänker till exempel på den här covid-19-pandemin där man har liksom kunnat undersöka och komma fram till att det där barnfamiljer som redan initialt hade det ganska svårt så liksom fick det ännu svårare i samband med den här pandemin och olika typer av permitteringar och nedskärningar och allt möjligt sånt annat. Och sen nu igen den här prisstegringen delvis på grund av Ukraina-krisen och mycket annat som har lett till att mat är dyrare och boende är dyrare och det där hobbyverksamhet är dyrare och allt möjligt sånt här. Och som sagt, i familjer där det redan initialt finns ganska lite pengar till förfogande så går ju redan nu ganska mycket av de här, så att säga, av ekonomin till mat och det mest väsentliga. Det finns inga buffertar att ta till och så vidare, så att det där då drabbas de som har redan sen tidigare haft en ganska dåligt utgångsläge ännu mer på grund av de här liksom ganska oförutsedda händelserna som få människor kan på ett individuellt plan göra någonting åt också. Så att det där, och nu tänker jag att det där, de barnfamiljer som har det ekonomiskt sämre så har nog de här senaste 5 åren åtminstone, det verkar som de skulle drabbas av liksom olika faktorer som bara försämrar och försämrar, så att säga, deras situation. Det finns covid-19-pandemin och sen den här prisstegringen som leder till matosäkerhet och matfattigdom. Och om det nu då genomförs dessutom nedskärningar inom socialskyddet som kommer att drabba kanske allra mest de här barnfamiljerna som redan nu har det svårt, så då blir det liksom så här tripp, trapp, trull. Där undrar jag liksom att hur svår ska situationen vara för, eller bli för vissa liksom barnfamiljer som har det redan i grunden ganska svårt.
Mm. Jag tänker ännu kanske på det individuella planet, så sen finns det ju nog mycket som bara hänger också ihop med slumpen. Råkar du eller ditt barn kanske hamna ut för en olycka, insjuknar i någon sorts sjukdom, kan såklart också ha varit sjuk redan före man har fått barn, men att speciellt sådana saker som det är nog ganska mycket som man inte själv kan rå för. Mm. Och sen dessutom kommer det nu ännu fast att familjen upplöses på ett eller annat sätt, vi säger att den ena föräldern går bort eller no, det kommer en skilsmässa eller någonting sånt här, och du kanske inte har heller, ska vi säga, sociala nätverk av olika orsaker, människor bor på olika orter, nu för tiden kanske var där mor och far, föräldrar bor eller man inte har så starka de där nätverken som tidigare. Så sånt här så nog kan inverka hemskt mycket på det där, att hur får man liksom den där vardagen att funka rent ekonomiskt, och kan man till exempel ens ta emot kanske något vissa jobb som man blir erbjuden eller på något sätt skulle kanske kunna då tänka sig åtminstone att man skulle kunna göra någonting åt den här situationen, men så kan det finnas sådana omständigheter där hemma som helt enkelt liksom begränsar de där möjligheterna.
Mm. Det där har jag sett exempel på väldigt mycket i en sån här Facebookgrupp som jag är med i, som idgar välgörenhet just för fattiga barnfamiljer. Många berättelser om allt möjligt som har hänt när marginalerna från förr har varit små och så finns det plötsligt ingenting kvar. Och de här människorna som skriver hit berättar att de har knackat på alla luckor som finns och får inte hjälp någonstans ifrån, eller så dröjer besluten så länge att de inte liksom hinner. Pengarna är helt enkelt slut och kylskåpet är tomt. Och där är då en sista utväg. Hur kan det vara så här i Finland att socialskyddet inte funkar?
Mm. Det är en väldigt bra fråga. Jag tänker att det där till exempel någonting som har kritiserats väldigt mycket är ju de här sista hans förmånen som till exempel utkomststöd. Och de kriterier som gäller för att man ska beviljas utkomststöd. Jag tänker att kanske också bland de här berättelserna som du har följt med och hört om att det där, för att kunna beviljas till exempel utkomststöd så ska man ju egentligen inte ha någon, så att säga, egendom alls. Till exempel har du din, så att säga, ärvda sommarstuga som betyder fruktansvärt mycket för dig och dina barn. Och den på något sätt uppskattas då att det här är ju liksom egendom. så är ju så att säga villkoret för att du ska beviljas utkomststöd det att du först säljer någonting som kan vara liksom otroligt centralt i ditt liv. Och då blir det liksom en väldigt svår situation att tar du det beslutet och kanske sen får ens lite ekonomisk hjälp eller det där håller du det fast vid att det här är så viktigt och att du försöker hanka dig fram på något sätt och via kanske sen någon välgörenhet eller något inofficiellt nätverk och så vidare så försöker du hanka dig fram och tror att kanske liksom om ett tag så vänder det och jag kanske får ett jobb och allt sånt här. Och precis som Krista sa att det där, fast vi kanske nu pratar så här på ett allmänt plan och pratar väldigt mycket om att det skulle vara så där, skulle vara enbart en viss typ av liksom människor som drabbas av fattigdom eller råkar ut för det eller har större risk. Så det där, man måste också kanske inse just det här med att det finns liksom en sån här risk för nästan alla människor just när det kommer något väldigt oförväntat. Till exempel det här exemplet som Krista hade om det där skilsmässa och så vidare kan ju vara ett sånt här som där man plötsligt märker att det där man har varit hemma och skött barnen och inte egentligen skapat sig en karriär och så blir det en skilsmässa och det där man märker plötsligt att de här inkomsterna man har är liksom väldigt, väldigt låga och så funderar man på att vad man kan göra och sen liksom vad man kan få hjälp på också fast det skulle bli liksom någon typ av hjälp via utkomststöd eller någonting annat så det där det är fortsättningsvis fråga om väldigt låga bidrag som inte lyfter familjer från den här så att säga fattigdomsgropen eller fällan. Så att det där, ja, och sen kan jag tänka mig, det finns ju nog också det är komplext socialskyddssystem, men alla vet kanske inte ännu heller riktigt liksom vilka olika typer av det där bidrag och hjälp man kan få. Men att det där, sen tänker jag ju också på något sätt att det där socialskyddssystemet när man har gjort liksom förändringar i det och försämringar i det och så vidare. Så fast kanske vissa regeringar har försökt göra en sån här barnkonsekvensanalys så tror jag att man inte har beaktat dem i hemskt stor utsträckning utan man gör lite nedskärningar i någon förmån och liksom lite reformer i någon annan och kanske sätta lite så att säga striktare kontroll för att liksom bevilja en tredje förmån och sånt här. Men att alla de här små eller större förändringar de liksom kumuleras sen där i vissa barnfamiljer som initialt sen då igen kan ha det ganska dåligt. Och det är liksom den här helheten som jag tror att beslutsfattare inte riktigt alltid tänker på eller ser att liksom enskilda nedskärningar här och där om det sen är bostadsstöd eller att man inte på något sätt höja barnbidragets realvärde. Det har väl inte liksom ökat sedan 1994 tror jag eller något sånt här. Och så vidare att det där, alla de här mindre förändringarna och ibland lite större också. Att man ser inte att det kan liksom drabba vissa barnfamiljer väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och om man ser det så kanske man inte alltid ändå trots allt prioriterar de här frågorna.
Är det här vi ser i den nuvarande regeringens politik?
Handlar det ju delvis säkert om en slags sån här, skulle jag tänka lite tillbaka det här som Helena och sa, att jag tror att det kanske handlar om en slags sån här, att man inte riktigt förstår kanske vad det på riktigt handlar om att vara fattig. Och vilka alla följder kan liksom den här fattigdomen få, för det vet vi ju, den kan få helt massiva följder. Det är inte så för alla, men den kan få, och nu säger ju merparten av forskningen att de är inte något positiva följder, utan de är ju negativa. Och jag kan förstå att om man kanske har själv befunnit sig eller haft i närkretsen människor som går igenom sådana här saker så kan det ju säkert, det är så här psykologiskt säkert fenomen att man inte riktigt förstår vad det på riktigt innebär förrän man själv hamnar upp för någonting liknande.
Vilka följder kan du nämna exempel?
Nu vi vet ju till exempel att, om man, jag säger inte att det gäller för alla, men det finns helt klart risk för att om du har vuxit upp i en fattig familj så allt från fysisk och psykisk hälsa lider. Det kan komma all världens sjukdomar på grund av att man kanske inte heller har råd till sån mat, sån nyttig mat som kostar. För pengar finns inte helt enkelt i den där familjen. Man kan inte köpa kanske vitaminer eller allt sånt annat för att upprätthålla en sån här hälsosam livsstil. Och sen den här psykiska biten, så vi vet ju att det hänger ihop med väldigt många negativa känslor i hela den här fattigdomsproblematiken. Att barn och vuxna som känner liksom skam och barn som känner skuld för det. Att nu är det jag som är liksom roten till det och mina föräldrar kanske inte ens kan arbeta då eller får arbete. Och det ska de ju inte känna, för det är ju inte någonsin ett barns fel att saker och ting är som de är. Men sådana här saker och sen just den där, att när man tänker ännu på fattigdom så det handlar inte bara om de där pengarna. Visst, det är en extremt viktig del av det och det är den här, kanske den här grundbotten som allt sen egentligen kommer liksom ut från. Men det är det där vad den där bristen på pengarna gör. Du har inte de där valmöjligheterna och det handlar mycket om den här liksom sociala och kulturella liksom aspekterna. Om man tänker på barn som är då i skolan så man kan bli mobbad, man kanske inte... kanske säga att det skulle vara något fel på de här sociala färdigheterna, men att du delar inte de samma gemensamma erfarenheter som dina klasskompisar eller jämnbördiga jämnåriga kompisar liksom har. Och då blir du kanske utanför och börjar fundera på sånt här, att jag har inte liksom någon framtid för att jag liksom har inte de här samma grejerna som mina liksom kompisar. Och vi vet också att det påverkar den här skolframgången till viss del. Och tar man sen kombinerat med sämre hälsa och sämre skolframgång så vet man ju också att det är svårt att få foten in på arbetsmarknaden. Så det hänger sen ihop med sådana saker. Och så vet vi ju också att den här fattigdomen tenderar att gå i arv. Och det är ju också en tyvärr tråkig sak, för att då är det just ännu svårare att ta sig ut härifrån. Om man också tänker på det som Helena sa, att det här sociala trygghetssystemet kanske inte... De här nivåerna är inte på den nivån som de borde vara för att man i dagens läge ska kunna liksom skaffa sådana saker som man tänker att hör kanske nu till den här liksom allmänna levnadsstandarden.
Mm. Och jag skulle kunna fortsätta där att de här individuella problemen blir ju sen också en, ska vi säga, problem på samhällsnivå. Att det där om en lägre utbildning och svårigheter att bli sysselsatt och sen kanske i vissa fall också en större risk för mental ohälsa och så vidare. Att det påverkar ju sen liksom på samhällsplan till exempel den framtida sysselsättningsgraden som är väldigt viktig för liksom att kunna upprätthålla vårt välfärdssystem, som kräver i sig nog att den här sysselsättningsgraden, det vill säga att människor ska försöka komma ut i arbetslivet, det påverkar möjligheten till beskattning och att så att säga hålla uppe ens den välfärdsstat vi har redan nu. Och blir det igen liksom fråga om det där mental ohälsa och andra hälsoproblem sen också som vuxen, så sätter det ju ett ganska stort tryck på social- och hälsovården och så vidare. Så att det är liksom både den här individen som så att säga verkligen lider i den här situationen, men att också så där liksom tänkt upp från samhällets sida, så det där, det är inte hemskt förnuftigt att inte försöka göra någonting åt de här problemen när det ändå, så att säga, kanske ännu skulle ha varit möjligt att göra någonting i de här barnens och ungas barndom. Så tänker jag på en sån sak som på sätt och vis har diskuterats ganska mycket nu senaste tiden, till exempel att hur det finns ganska mycket ungdomar som mår illa och ungdomskriminaliteten och våldet och så vidare har ökat. Och det där, nu säger jag inte att fattigdomen är den enda orsaken bakom den här, ska vi säga, trenden. Men att det är nog enligt undersökningar en av orsakerna till det. Och där saknar jag på något sätt i den där diskussionen där man har kanske pratat ganska mycket om att komma med hjälp av lagstiftning och kanske med hjälp av liksom professionella och så vidare komma åt den här eventuellt ökande problematiken bland de unga. Men att det där, jag tänker att liksom man borde också diskutera ekonomi och från vilka möjligheter de här unga som inte mår så bra har haft och liksom vad till exempel fattigdom har haft för roll i deras, så att säga, utvecklande av liksom egen bild och möjligheter och sånt här. Att det tänker jag att det ska vara viktigt också att diskutera.
Mm. Och jag tänker också till exempel nu på de här färska PISA-resultaten som jag tycker att man ofta kanske fokuserar nu hemskt mycket på det här liksom, att vad har nu orsakat det att Finland igen liksom faller i den här rangordningen. Men hemskt tycker jag lite man har diskuterat om de här ekonomiska aspekterna igen. Att kan det vara så att där hemma så finns det inte liksom de där ekonomiska resurserna och det har sen lett till det ena och det andra. Att där skulle jag nog liksom önska att man skulle börja kanske titta liksom lite mer på det där och fundera att vad är det som gör att om man har svårigheter i skolan och skolframgången liksom lider. Så vad är egentligen den där roten till det här problemet? Jag säger inte heller att det här just ekonomin är allt, men det kan vara nog en stor grej. Och jag tycker att man ganska ofta inte kanske inser det, att hur mycket de där pengarna egentligen sen påverkar det ena och det andra.
Ni har varit inne här på saker som man borde göra. Har ni en sån här lösningsmodell? Hur borde vi tackla barnfattigdomen i Finland för att bli av med den i bästa fall?
Jag tänker att det handlar väl om, för det första, att alltid när man gör politiska beslut så gör man en ordentlig och gedigen barnkonsekvensanalys, att vad de här så att säga förändringarna eller nedskärningarna, om man nu kan separera mellan dem, men att alla reformer så att säga strävar ju inte efter nedskärningar, utan man vill ju kanske genuint på något sätt förbättra så att säga sakers tillstånd eller sporra människor in i arbetslivet eller någonting annat genom olika typer av reformer. Men sen finns det ju också direkta nedskärningar. Oberoende vad det nu handlar om, så borde man göra en det där barnkonsekvensanalys, och man borde också på något sätt beakta så att säga resultaten från den, eftersom vi vet ändå ganska mycket om det där barnfattigdomens både orsaker, mekanismer och konsekvenser. Man borde också inte bara göra den här analysen, utan också på något sätt beakta den sen när man antingen beslutar sig för att gå vidare med reformerings- eller nedskärningsplaner, eller sen kanske på något sätt inte genomföra alla planer om det visar sig att det ur ett barnperspektiv inte att rekommendera. Sen tänker jag ju förstås också, det var kanske också Krista inne på här för en stund sedan, att det där, de här olika typerna av familjepolitiska inkomstöverföringarna och förmåner och ekonomiska som barnbidrag och allt möjligt annat, att där finns ju ändå också en möjlighet och ett behov av att sådana grundläggande ekonomiska stöd, att liksom så att säga nivån på dem skulle höjas. Och sen tänker jag ju förstås att liksom de professionella som jobbar med de här frågorna, som kanske på något sätt skulle ha en möjlighet att i ett lite tidigare skede på något sätt kanske komma med det där hjälp, stöd, rådgivning åt barn och eller föräldrar som kanske verkar att nu ha haft ett tag där liksom ekonomiskt ganska knapert, att vad finns det för möjligheter? Det finns ju förstås liksom, det är inte lösningen på barnfattigdomen, att det kan kanske lindra och minska effekter, till exempel just sån här förebyggande och kompletterande utkomststöd som barnfamiljer kanske skulle kunna få, mycket annat kanske också som man kan, sådana mindre insatser som kan vara av liksom någon hjälp. Så att åtminstone de här tre typerna av åtgärder borde man fundera på.
Just när man talar om förebyggande arbete, överlag kanske liksom service som då erbjuds åt familjer och barn, så just att de här professionella som jobbar där, de ska ju liksom också implementera liksom våra politiska målsättningar. Så då skulle det ju kanske nog också löna sig att kanske titta hur liksom de förhåller sig till sådana här barnfattigdomstematik, och vad finns det kanske för attityder där, och på något sätt hur ser man sin egen roll kanske i det där, vad kan man själv göra, fast man kanske inte som enskild professionell kan gå och höja på de här förmånerna, men på någonting liksom hur man där ser på det. Och vi har ju ett aktuellt forskningsprojekt med Helena där vi just undersöker hur olika professionella inom olika delar av välfärdssystemet då möter och bemöter barn och barnfamiljer, och tittar till exempel där på skolpersonal och elevvårdspersonal och olika delar av socialväsendet. Just att vad är det som fungerar bra och vad är det som kanske fungerar inte lika bra och upplevs som utmanande, och på något sätt de här praktikerna som finns där. Så jag tror att det krävs ännu också mer forskning och information, för det här har varit kanske ämne som inte har väckt lika mycket intresse. Det finns nog massvis med forskning om fattigdom och barnfattigdom också, men den här aspekten, de här professionellas liksom roll, så den har lite liksom lämnats i skymundan. Men sen tänker jag nog också att det är inte bara frågan heller om politiker och professionella, utan nu har vi ju alla ett eget ansvar också som samhällsmedborgare. Att hur talar vi om fattigdom, hur talar vi om fattiga? För vi lever ju också i ett sådant konsumtionssamhälle, det är också ett faktum. Men på något sätt att kanske inte människans liksom värde heller bara kretsar kring det här, liksom, vilka sorters prylar du har, eller kan du resa, kan du göra det ena och det andra, utan nu tycker jag det krävs lite av oss alla ett sådant värdigt och respektfullt bemötande och prat. Det är inte heller hela lösningen, men det är en liten början.
Där sätter vi punkt för dagens forskarsamtal. Tack till Krista och Helena för en intressant diskussion och tack till alla er som lyssnar. Lyssna också gärna på andra avsnitt av forskarsamtal på vår poddkanal studiosos.com.